En podcast från Aftonbladet.
Banker i USA kraschar. Den senaste tiden har vi hört om banker som kraschat i USA. Och med det har den här frågan ställts runt om i världen. Kommer pågående bankkrisen resultera i en finanskris?
USAs 16:e största bank, Silicon Valley Bank, har kollapsat.
One US bank collapsed and then another. And now the American government has shut them both down. And the world is asking, is this the start of another financial crisis?
Det svenska pensionsbolaget Alecta riskerar att förlora mångmiljardbelopp i samband med att två amerikanska nischbanker kraschat.
Amerikanska banker går under, svenska pensionsbolag förlorar miljarder. Vad är det egentligen som händer?
Amerikanska bankvärlden har haft det tufft i det sista. Vi har hört om flera banker som kollapsat och den mest kända av dem är Silicon Valley Bank. Så vad betyder det nu när banker kraschat och varför händer det här nu? Har läget stabiliserats och hur påverkas Sverige av det som händer i USA? Och kan det här rent av vara början på en finanskris? Det ska vi reda ut idag i Aftonbladet Daily. Jag som är med er, jag heter Eva Eriksson. Dagens gäst är Andreas Cervenka, ekonomikommentator på Aftonbladet. Vi börjar med Silicon Valley Bank. Vad är det som har hänt?
Ja, det är flera olika saker. Först ska man komma ihåg att vad det här är för bank. Det här var ingen megabank, även om det var den 16:e största banken i USA. Men den var väldigt specialiserad på att ha sådana här techbolag i Silicon Valley som sina kunder, vilket man kanske förstår av namnet. Och det som hände var väl att till att börja med att det gick väldigt bra för de här kunderna under pandemin. De fick nya pengar från investerare, alltså under 2020-2021. Då forsade det in pengar på Silicon Valley Bank. Och de här pengarna investerade de i värdepapper, alltså obligationer. Och det som hände sen var ju att räntorna började gå upp. Och då gick det mycket sämre plötsligt för deras kunder. Det var svårare att få in kapital. Många av de här bolagen gör ju förlust. Då började de ta ut en del av sina pengar. Och då behövde Silicon Valley Bank sälja de här värdepapperna. Problemet var att de hade sjunkit ganska mycket värde när räntan hade gått upp. Och med obligationer är det så att när räntan går upp så sjunker själva värdepappret i pris. Och det var det som utlöste det här problemet. För att när de sålde så skulle de göra en förlust. Då behövde de ta in mer kapital i banken. Då blev kunderna jättenervösa, de här techbolagen. Tog ut otroligt mycket pengar på kort tid. Och då var kollapsen ett faktum.
Det är också så att det är fler banker i USA som är drabbade.
Ja, det som hände var ju att det många inte tänker på egentligen när man har pengar på en bank. Det är att man i praktiken lånar ut pengar till banken. Och när man vill ha tillbaka dem så är det ju som att kräva en återbetalning av lånet. Men banker fungerar så att de har inte alla de här pengarna redo att betala ut, utan de är liksom upplåsta. Dels har de lånat ut till andra kunder och dels så har de kanske gjort investeringar som Silicon Valley Bank har gjort. Och det är därför man har det som man brukar kalla för insättningsgaranti. För att alla banker är sårbara för om kunder tar ut pengar väldigt snabbt. Men det många företag insåg var att den här gränsen för insättningsgarantin är i USA $250,000. Och eftersom det var många av de här företagen hade betydligt mer än så, det var flera som hade miljardbelopp i dollar hos Silicon Valley Bank. Då började man ta ut pengar inte bara hos Silicon Valley Bank utan även i andra liksom mindre och medelstora banker. Där man såg att det kanske fanns en risk för att de hamnade i samma problem. Så det var det som hände, att det därför har spridit sig till andra banker. Och så har man satt in dem på de allra största bankerna som man då räknar med alltid kommer räddas av staten.
Kan man säga att USA har räddat läget just nu?
Ja, man har ju försökt bromsa upp den här paniken som ännu uppstod. Och det drevs ju ganska mycket av ett antal investerare i Silicon Valley, och det kan man ju diskutera. De är ändå kanske mer inflytelserika och högljudda än den genomsnittliga bankkunden, minst sagt. Och de pratade ju om att om inte liksom banken och bankens kunder fick hjälp, så skulle då massa bolag gå i konkurs, inte kunna betala ut löner, behöva säga upp personal, så det skulle bli jättestökigt om de inte fick tillgång till sina pengar på konto. Så det man gjorde var att man då i söndag så sa man att alla som har pengar på de här bankerna, det var ju förutom Silicon Valley Bank var ytterligare en bank som stängde ner i helgen som heter Signature Bank, som var ganska mycket inriktat på kryptovalutor och den typen av kunder. Alla de som hade pengar där skulle få, oavsett om de hade mer än $250,000 och egentligen inte omfattades av garantin, så skulle de få tillbaka allt. Så man gjorde en ganska stort åtagande. Och det här var ju, förhoppningen var att man skulle då mildra den här paniken som hade spridit sig. Nu verkar inte det riktigt ha lyckats fullt ut.
Skulle du vilja säga att, är det en bankkris?
Ja, det är det. Det är det absolut. För att när, men just som jag sa, så är ju banker är ju väldigt sårbara för, och det har man ju sett genom historien många gånger, att om det är så att tillräckligt många kunder väldigt snabbt tar ut pengar, så blir det problem. För då har inte banken liksom, hinner man inte tillräckligt snabbt få fram pengar eller har inte pengarna. Och det är därför det finns massa regler som omgärdar banker. Och dessutom går det mycket snabbare nu för tiden. För det här, man kallar det här för den första digitala bankrusningen. Därför att om man tänker så här historiskt, så kanske man förknippar såna här bankrusningar med massa människor som köar utanför kontor. Och de bilderna såg vi också i helgen. Men nu för tiden tar man ju ut pengar via sin telefon i praktiken. Och det var ju väldigt mycket pengar. Så det togs ut $42 miljarder. Ur Silicon Valley Bank på väldigt kort tid. Och det var ju det som gjorde att det blev så kritiskt. Så att, och när det här har spridit sig till andra banker och staten går in och liksom genomför olika åtgärder för att stoppa det här, ja, då är det liksom lite grann definitionen på en bank- och finanskris. Sen får man ju se hur mycket det sprider sig och vad det leder till.
Vi ska strax prata mer med Andreas Cervenka. Vad har vi att vänta framåt?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det är ändå flera som har sagt att det är nog inte början på en ny finanskris. Håller du med om det?
Nej, det vet man inte riktigt än. Det är för tidigt att säga. Man ska säga att grundproblemet med Silicon Valley Bank, det som gjorde att den här situationen överhuvudtaget uppstod, det var ju att de hade förlorat så mycket pengar på de här värdepapperna de hade köpt. Och det var ju som inga riskfyllda investeringar. Det var ju de säkraste papperna, alltså statsobligationer i USA och såna här bostadsobligationer. Men eftersom de har fallit så mycket värde, så har det uppstått en förlust. Och det här är någonting som finns i många banker. Det finns siffror om att amerikanska banker sitter på över $600 miljarder, alltså över 6000 miljarder kronor i vad man kallar för orealiserade förluster. Det vill säga att det är först om de säljer dem som de här förlusterna blir på riktigt. Och det var det som hände den här banken, att man tvingades sälja. Och det här problemet har inte försvunnit, utan det finns ju överallt i finansiella systemet. Så när man har höjt räntorna så mycket och så snabbt, så är det saker som kommer gå sönder. Alltså det är människor som kommer göra förluster, och det är mer frågan om var de här dyker upp och hur man hanterar det. Och det här var ett exempel. Tidigare så var det pensionsfonder i Storbritannien som fick problem. Så det här är nog inte, vi har inte sett slutet på det här, utan det här kan dyka upp problem på andra håll. Och det handlar också om hur det här kommer spridas till andra länder och så här. Och det är ju, finanssystemet är ju, det är ju en klyscha, men det är ju en bransch där allting handlar om förtroende. Och nu ser det ut som att människor lite grann överger de här mindre bankerna och söker sig till andra banker, så det skapar ju oro. Sen, man gör ju alltid jämförelser med 2008 och 2009, och det var ju på många sätt kanske mycket värre och mycket större. Men jag skulle påstå att de underliggande problemen är ju inte så att säga borta, utan på vissa håll är de ännu större än de var då. Det vill säga, tittar man på skulderna, ekonomin och så vidare, så är de större. Så att problemen är inte över, men vi får se hur det utvecklar sig.
Sen så har ju du också varit inne på att det här kan ju påverka ränteläget framåt. Vill du berätta lite om det?
Ja, det som centralbanken och Riksbanken i Sverige har gjort är ju då att höja räntan väldigt snabbt. Det är ju de största och snabbaste räntehöjningarna på åtminstone 40 år i västvärlden. Och det handlar ju förstås om att få ner inflationen som är rekordhög. Men nu har man hamnat i ett läge där man inser nu att, för det här är ju det som hände här är ju en konsekvens av de här räntehöjningarna, kan man säga. Att nu uppstod det problem, och de problemen kan liksom hota ekonomin som helhet. Och då kanske inte är så smart att fortsätta höja räntan. Nu kanske man blir lite försiktig. Och det kan man se på finansmarknaden, har redan räknat med att de här räntehöjningarna i USA som man trodde skulle komma nästa vecka, de kanske inte blir av alls. En del tror till och med att det blir en räntesänkning. Och lite liknande spekulationer kan man se i Europa, men även här i Sverige. Så det är väl ganska sannolikt, det får vi återstå att se, men det är ganska sannolikt att man tar det lite lugnare med räntehöjningarna. Och det kommer ju påverka bolåneräntorna, och räntorna i Sverige har ju redan sjunkit de senaste dagarna.
Men tror du då att det här kommer påverka Sverige och räntebeskedet i april?
Det är svårt att säga, men det beror på lite grann, tror jag, hur det utvecklar sig. Det är ju några veckor kvar dit. Om läget stabiliserar sig så kanske man ändå går vidare med höjningen, eftersom inflationen är så väldigt hög i Sverige. Men om det är så att andra banker som inte höjer räntan eller till och med sänker den, då tror jag att Riksbanken också tar en liten paus med räntehöjningen. Men det återstår att se. Men jag tror att det kommer bli en lugnare takt framöver.
Måste ändå ställa en fråga när det kommer till Alekta. Tror du att pensionen kommer påverkas för människor?
Ja, om man gör stora förluster så påverkar allt. Även om det är liksom en liten del i det totalen. Så jag menar, 12 miljarder kronor är väldigt mycket pengar. Alltså så mycket som de verkar ha förlorat på de här bankerna. Och framförallt så påverkar det ju förtroendet. Det är ju inte direkt imponerande sätt att sköta pensionssparandet, pengar att satta på vad som nu har framgått är väldigt riskfyllda banker. Det är ju väldigt märkligt att ett svenskt pensionsbolag går in tungt i två relativt små, eller två och tre relativt små amerikanska banker. Så att, det kommer påverka, men det återstår att se. Jag tror inte, det är inte så att man ser någon liksom drastisk sänkning av pensionerna eller någonting sånt, men samtidigt så beror det på hur kommer det påverka marknaden framöver. Jag menar, börsen har fallit lite grann och sådär. Så att vi får se. Men bra är det ju inte.
Närmast nu framöver då, vad tror du att vi har att vänta genom det som har hänt?
Ja, men jag tror att det som många frågar sig nu är, vad finns det som nästa smäll? Vad finns nästa fara i systemet? Och det är också en orsak också till att jag tror att man ändå väntar med fler räntehöjningar. Men det kommer ju bli en orolig tid, för att det här har ju hänt samtidigt som vi har ett annat jättestort problem, nämligen den höga inflationen. Så nu hamnar ju centralbanker och även liksom politiker i valet mellan att ska vi försöka bekämpa inflationen eller ska vi försöka undvika en finanskris. Och det är ju liksom, ingen av de här utfallen är ju särskilt bra. Jag tror att man kanske på kort sikt försöker undvika en finanskris, vilket nog gynnar de flesta. Men det här med inflationen är ett jätteproblem. Eftersom det gör att våra inkomster sjunker, och särskilt människor som har små marginaler har det ju jättetufft över hela världen. Så att det kommer bli ett år där nog kommer uppstå liksom lite småkriser hela tiden.
Det låter inte särskilt hoppfullt.
Bakgrunden till det här är att vi har ju haft låga räntor i liksom över 10 år, och då har det byggts upp ganska mycket bubblor som liksom övervärderade tillgångar, och då tar det ett tag innan det här liksom går tillbaka till ett mer normalt läge. Och det innebär, men vi har ju levt liksom väldigt gott, kunnat låna väldigt billigt, många har haft mycket pengar att röra sig med när bolånen har varit låga, och det blir en tuff anpassning, och det gäller inte bara Sverige utan det gäller hela världsekonomin. Men på andra sidan, om man är lite positiv, så kan man ju säga att på andra sidan så kan man ju förhoppningsvis komma fram till ett, liksom, en lite mer sund ekonomi där inte börserna går upp 35-40% per år och bostadspriserna rusar och människor tar på sig mycket skulder och så vidare. Och det tror jag, det är nog bra för alla lite, om man tittar på lite längre sikt.
Och den sista frågan, en fråga som du också har ställt dig själv i en text, är: tål världen snabbt stigande räntor?
Det verkar inte så, och det, man kan säga, en del har nästan varit förvånad att någonting sånt här inte har hänt tidigare. Just på grund av att tittar man då på den totala skuldsättningen i världen. Man pratade om att finanskrisen 2008-2009 var en skuldkris. Men skulderna i hela världsekonomin är mycket, mycket högre nu än vad de var då. Och det är klart att när räntorna stiger snabbt, då innebär det att det blir väldigt mycket dyrare att betala av på de här lånen. Och tillgångar sjunker i världen. Så det, då uppstår det massor av problem. Så att det här är egentligen inte, på ett sätt inte särskilt förvånande.
Det sa Andreas Cervenka, ekonomikommentator på Aftonbladet. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson och vi hörs snart igen. Och den här intervjun, den spelades in tisdag den 14 mars.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.